Då ska jag läsa från Johannes uppenbarelseboken, kapitel 19, vers 11-16. Och jag såg himlen öppen och se, en vit häst. Och han som satt på den heter trofast och sann. Och han dömer och strider i rättfärdighet. Hans ögon var som eldslågor. Och på sitt huvud bar han många kronor. Han hade ett namn skrivet som ingen känner utom honom själv. Och han var klädd i en mantel som var doppad i blod. Och hans namn är Guds ord. De himmelska herrarna följde honom på vita hästar. Och de var klädda i vitt rent linne. Ur hans mun kom ett skarpt svärd som han ska slå folken med. Och han ska styra dem med järnspira. Och han trampar Guds, den allsmäktiges, stränga vredes vinpress. Och på sin mantel och på sin höft har han ett namn skrivet. Kungarnas konung och herrarnas herre.
Så går vi då än en gång in i firandet av advent. Under adventstiden så är ju traditionen att Guds folk riktar sina tankar mot Jesu person. Man reflekterar över vem han är. Vem det är som kommer. Vem det är som kommer. Både när han föds av Maria. Hur hans rike kommer till världen just nu. Och vem det är som kommer på den yttersta dagen. Den dag då Guds rike når sin fullkomning. Och en fråga som alltid letar sig in under skinnet på mig under adventstiden är den fråga som vi läser och den fråga som vi sjunger, hört sjungas, som kommer från den 24:e psalmen. Vem är denne ärans konung? Vem är denne ärans konung? Vem är han som kommer i Herrens namn? Vem är det barnen sjunger om i detta märkliga intåg i Jerusalem? Vem är han som föds i ringhet i ett stall? Som rider in i ringhet och ödmjukhet på en åsna? Och vem är han som ska komma åter i makt och i härlighet? Och jag har bett och jag har funderat över vilken text vi skulle läsa som utgångspunkt för den här predikan, dagens predikan. Och jag har ställt mig själv frågan, om det här skulle vara den sista chansen för mig att ge en adventspredikan till den här församlingen, vilken text skulle jag välja då? Vilken aspekt av Kristi oändliga personlighet skulle jag betona? Traditionellt så talar man ju om tre ämbeten, Kristi tre ämbeten. Man talar om honom som präst, som kung och som profet. Och vi lär oss att han utför profetämbetet genom att han uppenbarar Guds vilja för oss. Han utför prästämbetet genom att han frambär sig själv för att försona oss med Gud. Och dessa två ämbeten tror jag att församlingen är ganska bekant med. Men det tredje ämbetet som kung, det är det jag skulle vilja betona idag. Det innebär att han vinner åt sig ett folk. Ett folk som han leder, som han försvarar, och att han begränsar och besegrar sina och folkets fiender. Och det har fört mig till uppenbarelsebokens 19:e kapitel och den här mäktiga beskrivningen av Jesu andra advent som du har hört. Hans andra ankomst som vi har hört läsas. Och det går inte, vänner, det går inte att betona tillräckligt vilket klimax den här händelsen innebär. Hela den mänskliga historien pekar mot den här händelsen som du just hört läsas. Det här är alltings kulmen. Ända sedan Gud skapade universum har historien varit riktad mot just detta. Jag läste någonstans att det finns 1527 gammaltestamentliga textavsnitt som anspelar på just den här händelsen. Och Nya testamentet, som i sin helhet består av ungefär 8000 verser, har 330 verser som uttryckligen, det vill säga 25:e versen, varje 25:e vers talar uttryckligen om Jesu Kristi andra advent. För varje gång som Jesu första advent nämns, så nämns Jesu andra advent 8 gånger. Herren Jesus talar själv om sin andra ankomst 21 gånger. Och 50 gånger uppmanas vi att vara redo för denna monumentala händelse. Och hela Nya testamentets sista bok, som vi kallar Uppenbarelseboken, kanske vi skulle kunna kalla med rätta för Bibelns och historiens klimax. Men den här händelsen i det 19:e kapitlet, när himlen öppnas och han som heter Trofast och Sann kommer ridande på en vit häst. Här har vi Uppenbarelsebokens klimax. Den här händelsen har föregåtts av ett obeskrivligt lidande. Från det 6:e kapitlet har 7 sigill brutits och släppt loss plågor och katastrofer. Därefter blåste 7 änglar i 7 basuner. Och mer lidande, mer katastrofer. Därefter framträder draken, som kallas Djävul och Satan, och han rasar mot Guds barn. Därefter kommer 2 odjur upp ur havet, och det står att hela jorden greps av beundran för odjuret, och man tillbad odjuret och draken. Och efter det framträder 7 änglar med 7 skålar av Guds vrede som töms ut över jorden. Och vi får se en stor sköka framträda som förleder folken. Och vi får se en inflytelserik falsk profet som ljuger och som bedrar. Och mängder av demoner, Satans änglar, släpps lös. Det lidande som Guds folk får utstå är sannerligen obeskrivligt. Och ibland får vi höra hur de våndas, hur de liksom ropar: hur länge ska det bestå? Hur länge ska det fortsätta? Grip in! De hånas och de förtalas. De marginaliseras och de terroriseras. Mängder och åter mängder dödas för sin troskull. Så vänner, vilket lidande vi än bär i detta rum, så ryms det i Uppenbarelsebokens kristnas lidande. Trycket på dem, både det inre trycket, alltså det känslomässiga, själsliga trycket, och det yttre trycket bara ökar och ökar. De plågas fysiskt, de mattas, de undrar vad som är sant. Så vad du än bär på, vad... kanske lider du fysiskt. Kanske oroar du dig för vad som ska hända. Kanske har du förlorat ditt arbete. Kanske oroar du dig för dina barn. Kanske upplever du slitningar i relationer till människor som står nära. Kanske har du blivit sårad, sviken, kanske mobbad. Kanske kämpar du med ångest, själslig smärta. Vilket lidande du än bär, så ryms det i Uppenbarelseboken. Den är skriven under en tid då de kristna förföljdes av den, jag dristar mig att säga, den vansinnige kejsaren Domitianus. Han som roade sig med att spänna fast kristna mellan dragdjur och låta dem dra åt olika håll så att de slets i stycken. Han som gärna doppade dem i olja och trädde upp dem på pinnar och tände eld och använde dem som lampor för att lysa upp staden. Men aldrig, vänner, har tillvaron varit så mörk som under Uppenbarelsebokens kapitel 6-17. Och så kommer vi nu in i det 19:e kapitlet. Och vi får se himlen öppnas och Herren Jesu Kristi andra advent. Hela historiens klimax. Det liknar ingenting vi har sett förut. Det är utan tvekan samma person. Det finns ingen motsättning mellan den här personen och den Jesus som jag har lärt känna tidigare. Men det är en mycket annorlunda bild vi ser nu i jämförelse mot när han red in i Jerusalem i ringhet på en åsna. Då kom han, inte för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Och nu kommer han som universums allhärskare, den yttersta kungen som krossar sina fiender och upprättar sitt eviga rike. Människosonen som steg upp till himlen i Apostlagärningarnas första kapitel, som suttit på faderns högra sida, kommer nu tillbaka. Och han kommer för att ta i besittning det rike som fadern bestämt. Det rike som tillhör honom och bara honom. Det rike som bara han är värdig att regera. Så nu går vi in i texten. Och har du en bibel med dig så vill jag verkligen uppmana dig att följa med i texten. För vi kommer att vara här hela tiden. Det första vi ser, alltså vi är i Uppenbarelseboken kapitel 19, vers 11-16. Och det första vi ser i vers 11 är att himlen öppnas. Och det här är ju ett svar på den urgamla bönen från profeten Jesajas 64 kapitel. En bön som jag själv har bett så många gånger, som lyder så här: o, att du lät himlen rämna och kom hit ner så att bergen skakade inför dig. Som när eld antänder ris och elden får vattnet att sjuda, så att ditt namn blir känt för dina ovänner och hedna folken darrar inför dig. Det är vad vi ser nu. Himlen rämnar och människosonen kommer ner så att bergen skakar inför honom. Men nu kommer han inte ridande på en åsna. Och inte heller är det ett lamm som Johannes ser, som han gjorde i bokens inledning. Nu är det en vit häst. Och ridande på denna häst är Messias, allhärskaren. Och vi ska återkomma till symboliken kring den här vita hästen. Men intressant, mest intressant just nu är vem det är som rider på den. Han heter Trofast och Sann. Och det här med namn är ju, som många av er vet, någonting väldigt viktigt. Det är en genomgående tanke genom hela den bibliska historien att en persons namn säger någonting om hans eller hennes karaktär. Det är inte bara en etikett, det är inte bara liksom en bokstavskombination som vi använder för att tala om en person. Utan det säger någonting om vem han eller hon är. Och det finns ett antal exempel på personer som vid viktiga tillfällen i sina liv får nya namn i Bibeln. Så namn som förklarar deras nya syfte. Och här sägs det alltså att ryttaren på den vita hästen heter Trofast och Sann. Och det är ett mycket passande namn. I kapitel 3 och 14 i Uppenbarelseboken så kallas han för Amen, det trovärdiga och sanna vittnet. I den sjunde versen i samma kapitel kallas han för helig och sann. Han är trovärdig, trofast och han är sann. Han håller fast vid sina löften, trofast i allt han gör. Det han säger att han ska göra, det gör han. Därför att ingen annan, alltså han är ensam om det här. Han är ensam om att stå fast vid sina löften. Därför att ingen annan vet som han vad som ska hända. Och ingen annan är mäktig som han att verkställa det han har lovat. Ingen annan. Han är trofasthet och sannfärdighet personifierad. Och det här namnet är en stark kontrast mot alla lögnare som hittills har härjat i Uppenbarelseboken. Satan, den stora åklagaren, splittraren, lögnaren, odjuret, antikrist som skryter och hycklar och bedrar, och den falska profeten som förleder och duperar, och dessutom är världen full av falska tillbedjare i Uppenbarelseboken. Den sista tiden tycks i stor omfattning präglas av lögn, av förtal och bedrägeri och all den förvirring som följer av det här. Men när Kristus kommer så är allt annorlunda. Han är trofast och han är sann. Han är liksom en motpol mot allt det här andra som har bubblat och förvirrat. Och han uppenbarar för oss vem Gud är. Ett annat namn på honom i texten här finns i vers 13. Det står att hans namn är Guds ord. Och här är ju ingen tvekan om vem det handlar om. Det är han som omtalas i de första verserna i Johannes evangeliet. Ordet blev kött och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet, den härlighet som den enfödde har från fadern. Vänner, detta är Jesus Kristus, Guds enfödde son som föddes av jungfrun Maria. Led under Pontius Pilatus, korsfästes, dog och begravdes. Steg ner till dödsriket och uppstod på tredje dagen från de döda. Steg upp till himlen och sitter på Guds den allsmäktige faderns högra sida. Och ska komma därifrån för att döma levande och döda. Det är han. Och ett av hans många namn är Guds ord. Därför att han är den fulla uppenbarelsen om vem Gud är. Han är sann Gud av sann Gud. Av samma väsen som fadern. Det är genom honom som vi hör Gud tala. Och det är i honom som vi ser Gud handla. Han är Guds ord. Han kommunicerar Gud därför att han är Gud. Och eftersom han är den fulla uppenbarelsen om vem Gud är, så är också det säkraste vi kan säga om honom att han är ofattbar. Vårt språk kan inte omfatta eller liksom beskriva honom. Han är större än allt och bortom allt. Han är annorlunda allt vi känner till. Han är i en kategori helt och hållet för sig själv. Det finns ingenting vi kan peka på och säga han är som den där eller som den där. Eftersom det inte finns någonting som liknar honom. Han är outtömlig och oändlig. Och det är därför det står i vers 12 att det var ett namn skrivet på honom som ingen känner utom han själv. Vi kommer att tillbringa evigheten att utforska djupen i hans person, och vi kommer inte att finna någon ände. När vi ställer oss frågan i advent, vem är denne ärans konung? Så är det en av få frågor som vi aldrig kommer att få ett uttömmande svar på. Vi kan tillbringa evigheten med att utforska varje liten subatomär partikel i universum. Och vi kommer att kunna förklara fysiska och kemiska samband. Men vänner, vi kommer aldrig att få veta allt om honom. Det kommer alltid att finnas mer att se, mer att lära, mer att njuta och älska. Han är trofast och sann och han uppenbarar vem Gud är. Och eftersom han uppenbarar vem Gud är han ytterst sett ofattbar. Det här var bara några inledande anmärkningar om hans karaktär. Och nu har jag försökt att systematisera de övriga beskrivningarna av honom som den här texten ger. Jag tänkte först att jag skulle gå igenom texten bara liksom vers för vers. Men jag har försökt göra en systematik här. Hoppas att den blir begriplig. Jag har sammanställt det i tre punkter och det ägnar jag återstoden av predikan åt. Tre svar på frågan om vem det är som kommer. Tre svar på frågan om vem han är. Och för det första nu då. Han är en rättfärdig domare. Vers 11 säger att han kommer och att han dömer i rättfärdighet. I sin första advent kom han för att utge sig själv. Han kom för att lida och dö på ett kors. Men nu kommer han som en domare. När han kom för första gången så ställdes han inför rätta, inför onda människor som anklagade honom och ljög om honom. Och när han nu kommer så är det han som ska döma. De ropade efter hans blod och spikade fast honom orättfärdigt på ett kors. Men nu kommer han för att döma de orättfärdiga och lögnaktiga. Men när han kommer, när han dömer, så sker det i fullkomlig rättvisa. Den 12:e versen säger att hans ögon var som eldslågor. Det finns ingenting som undgår hans genomträngande blick. Han ser allt och han vet allt. När han fäller sina domar så har han alla fakta på bordet. Det finns inget hyckleri som kan lura honom. När han kom för första gången så blänkte hans ögon av medlidande, ömhet och glädje. När han samlade barnen runt sig, när han räckte ut sina händer till de fattiga, till de lidande. Hans ögon glödde av medlidande. När han med en enda blick såg Petrus och krossade Petrus hjärta. Och Petrus grät bittert. Hans ögon var fyllda av tårar när han såg Jerusalem. Såg hur motstridig och ond staden var. Och han grät. Men det kommer också en dag då hans ögon ska blixtra som av eld och genomtränga varje mörk vrå i den mänskliga själen. Han ska se bakom varje mask och varje fasad. Han sa ju själv i Lukas 12, vers 3, att det finns inget dolt som inte ska uppenbaras. Inget gömt som inte ska bli känt. Därför ska allt som ni sagt i mörkret höras i ljuset. Och det ni viskat i örat i enrum ska ropas ut från taken. Så lögnen och hyckleriet och förvirringen kommer att tillta. Det kommer att bli värre. Det kommer inte att bli bättre. Det kommer att bli värre, värre och värre fram till den dag då han kommer åter. Och den dagen ska bli en sanningens dag. Han kommer som en rättfärdig domare och han kommer att fälla rättfärdiga domar. Men han kommer inte bara för att fälla rättfärdiga domar, han kommer också för att verkställa dem. Han kommer inte att sitta isolerad bakom ett skrank med en klubba och vifta. Sen liksom skicka iväg förbrytarna till någon annan som ska verkställa domarna. Och det leder oss in på den andra punkten som... där vi ser att han kommer som en rättfärdig stridsman. I den 11:e versen så ser vi att han inte bara dömer utan att han också strider i rättfärdighet. Och det här är ju en annorlunda bild än vad vi är vana vid. Vid hans första advent så vande vi att se honom betjäna de svaga. Ge mat till de hungriga. Hela de sjuka, kasta ut demoner från de besatta och ge frid till tyngda hjärtan. Vi hörde honom inbjuda alla som var tyngda av bördor att komma till honom och han skulle ge dem vila. Men nu kommer han med ett annat uppdrag. Nu kommer han för att föra krig. Och det här är förstås inget nytt. I Gamla testamentet, vid Röda havet, Andra Mosebokens 15:e kapitel, så står det i den 3:e versen att Herren är en stridsman. Under årtusenden så har han sett ondskan härja. Hur människor har förgripit sig på varandra. Hur de har hånat och föraktat och gjort uppror mot honom. Och hur de har förkastat hans eget blod. Men nu har det blivit dags när han kommer att göra upp med ondskan en gång för alla. Och här, vänner, kommer ju svaret på alla de förtrycktas böner. Här kommer svaret på den våldtagna kvinnans rop. Här kommer svaret på det utnyttjade barnets tysta gråt, självförakt. Här kommer svaret på den som har mobbats. På den som har behandlats på ett orättfärdigt sätt. Han kommer. Och han är som sagt inte en isolerad domare som förkunnar en dom och sen drar sig tillbaka. Han är en stridsman. Den 13:e versen säger att han var klädd i en mantel som doppats i blod. Och då kan ju en van bibelläsare tänka att det är hans eget blod som har runnit på manteln. Hans blod som rann på korset. Men det finns ingenting i sammanhanget här som antyder att det skulle vara så. Det här är en uppfyllelse av Jesajas 63 kapitel, flera hundra år före Kristus. Det står så här, Jesaja 63, vers 1-3. Vem är han som kommer? Kommer från Edom, från Bosra, i högröda kläder, så präktig i sin dräkt, så stolt i sin stora kraft. Det är jag som talar i rättfärdighet. Jag som är mäktig att frälsa. Varför är din dräkt så röd? Varför liknar dina kläder en vintrampares? En vinpress har jag trampat. Jag ensam. Ingen i folket hjälpte mig. Jag trampade dem i min vrede. Trampade sönder dem i min förbittring. Då stänkte deras blod på mina kläder så att jag fick hela min dräkt nedfläckad. Det är alltså inte hans eget blod som är på hans mantel. Det är blodet ifrån dem som han har trampat i sin vrede. Och att det förhåller sig så bekräftas ju sen i den 15:e versen som säger att han trampar Guds, den allsmäktiges stränga vredes vinpress. I första Johannesbrevet 3:8 så säger Johannes att Guds son uppenbarades för att göra slut på djävulens gärningar. Och det gör han sannerligen. Han är en stridsman som leder de himmelska arméerna. Och vers 14 säger: de himmelska härarna följde honom på vita hästar och de var klädda i vitt rent linne. Och om jag har förstått saken rätt, det är ju förstås otydligt, man vet inte så säkert när det handlar om uppenbarelseboken. Men om jag har förstått saken rätt så består de här himmelska härarna, de himmelska arméerna, både av Guds folk, det verkar vara så från vers 8, och av änglar, som vi har från Jesu ord i Matteus evangeliets 25 kapitel. Klädda i vitt. Guds folk och Guds änglar. Det är en dramatisk uppställning vi ser här. En kolossal armé som ställer upp inför en annan kolossal armé. Och det är upplagt liksom för tidernas största slag. Men här måste vi lägga märke till någonting viktigt. Mycket viktigt. Hela denna armé som den här rättfärdige stridsmannen nu anför kommer obeväpnad. Inga vapen nämns, varken här eller någon annanstans, med ett enda undantag. Det är ett enda vapen som nämns, och det ser vi i vers 15. Ut ur hans mun kom ett skarpt svärd som han ska slå folken med. Detta svärd är det enda som nämns. Det finns inga andra vapen. Det kommer en enorm armé, men ingen av soldaterna kommer att strida. Det finns en enda stridsman, en enda som är fläckad av blod. Gud behöver inte, och han har aldrig behövt, hjälp av bomber och granater. Han behöver inga jihadkrigare som liksom för hans talan. Han kan föra sina strider alldeles utmärkt på egen hand. Paulus säger i Romarbrevet 12 och 19: hämnas inte, mina älskade, utan ge rum för Guds vrede. Det står ju skrivet: min är hämnden och jag ska utkräva den, säger Herren. Och svärdet här som nämns är förstås ett symboliskt svärd. Det kommer ut ur hans mun. Se, denne stridsman strider med sitt ord. med sitt ord. Han skapade hela världen med sitt ord. Och han kommer att krossa ondskan med sitt ord. Så här kommer nu en rättfärdig domare, en rättfärdig stridsman. Och för det tredje, här kommer nu den yttersta kungen. Vers 11 säger att han kommer ridande på en vit häst. Och han beskrivs ju här i termer av en romersk kejsare som kommer på ett triumftåg. Och man kan tänka sig att de första läsarna av Uppenbarelseboken i den här bilden såg själva motsatsen till den romerske kejsare som förföljde dem så fruktansvärt. Kejsar Domitianus var vansinnig, misstänksam, fåfäng. Han intrigerade och manipulerade. Här kommer Kristus som är trofast och sann och rättfärdig. Domitianus, han kämpade febrilt för att hålla sig kvar vid makten. Medan Kristus är allhärskaren som regerar för evigt. Och det står i vers 12 att han bar många kronor på sitt huvud. Här har vi den yttersta symbolen på Guds suveränitet och allmakt. Det var ju vanligt i antiken att om en kung besegrade en annan kung så tog man den besegrades kungen krona och satte på sitt eget huvud som en symbol liksom, på att nu regerar jag både mitt och hans land. Och i Uppenbarelseboken kapitel 12 så beskrivs Satan och det står att han på sitt huvud hade 7 kronor. Det är respektingivande. Och sen kommer vi till kapitel 13 och här har vi Antikrist. Han hade 10 kronor. Och så kommer budskapet här. Att det ska komma en dag då alla härskare ska lägga ner sina kronor. Satan ska lägga ner sina kronor. Och Antikrist ska lägga ner sina kronor. Och alla ska sättas på den sanne kungens huvud. Draken hade 7 kronor och odjur 10 kronor. Men vid hans andra ankomst så ska Kristus bära dem alla. Och vers 15 säger att han ska styra folken med järnspira. Han ska regera obevekligt, utan konkurrens. Det betyder inte att han kommer vara en tyrann som förtrycker sitt folk. Det betyder att när den sanne kungen kommit och intagit sin rätta plats så kommer hans rike att bestå för evigt. Det kommer inte att flacka fram och tillbaka. Det kommer inte att rubbas av konjunktursvängningar eller opinionssvängningar. Det kommer inte att hotas. Det kommer att bestå för evig tid. Och på hans mantel, på hans lår, så har vi ett sista namn skrivet. Konungarnas konung och herrarnas herre. Det är han som kommer. Och det finns ingen motsättning mellan denne konungarnas konung som kommer ridande på en vit häst och denne ödmjuke tjänare som kommer ridande på en åsna. Det är samma person. Himlen ska öppnas. Och han kommer på en vit häst. Han överträffar alla jordiska kungar vi någonsin har skådat. Här kommer den rättfärdige domaren, stridsmannen. Han uppenbarar vem Gud är. Och han är trofast och sann. Han är oändlig i makt och ära och vishet. Han kommer för att besegra sina fiender en gång för alla. För att trampa dem under sina fötter och krossa dem med sitt ord. Han är kungars kung och herrars herre. Och vi, vänner, vi lever ju i tiden mellan hans första och andra advent. Och Bibeln uppmanar oss gång på gång att vara redo för honom. Vi lever fortfarande i tiden av hans nåderika erbjudande till oss. Att bli hans efterföljare. Att försona oss med Gud. Han bjuder oss att komma till honom och han ska ge oss vila. Det är ett fantastiskt löfte. Ett löfte som är givet av den som är trofast och sann. Den enda som kan hålla något sånt. Han bjuder oss att lämna allt och följa honom. Han lovar att den som förlorar sitt liv ska finna det. Och en dag ska han komma tillbaka. Det är en underbar dag. Men det är också en fruktansvärd dag. Lejonet av Juda är inget tamt lejon. Och vi har inte råd eller tid med religiösa spel och charader. Vi väntar ju ankomsten av kungars kung. Det betyder ju allt. I förhållande till honom så finns det ju ingen neutralitet. Vi kan ju inte stå passivt och fundera på hur vi ska ha det. Vi får ju välja. Vilken kung ska vi följa här? Och avslutningsvis så vill jag verkligen betona vilka tröstande ord det är vi just har läst. Vi kan bli skakade av allt tal om att han kommer för att strida. Men föreställ dig vilken tröst det här var för de första kristna som fick läsa Uppenbarelseboken. Att även om samhället leds av en vansinnig despot så kommer också denna person en dag att få lägga ner sin krona inför honom. Och oavsett vilket lidande du just nu genomgår så är det inte övermäktigt för honom. Du är inte utkastad på chans. Du är insatt i ett sammanhang som vibrerar av mening. Hela historien ligger i hans hand. Och när han kommer för att strida mot de här skräckenjagande individerna, figurerna som vi har läst om i Uppenbarelseboken, som har fått härja, så blir det ju egentligen ingen strid. Du kan läsa själv och se. Det liksom blir inget av det. Han kommer och sen är det över. Hans makt är oändlig och hans godhet är oändlig. Och han säger att för den som älskar honom så samverkar allt till det bästa. Det är ord som är så stora att de nästan är obegripliga. Men historien har visat att de håller därför att han håller. Han är den som är evigt trofast och evigt sann. Amen. Låt oss be tillsammans. Fader, vi påminner oss om psalmistens ord att saliga är de som flyr till honom. Och vi är så tacksamma för att vi inte behöver se till domaren i fruktan. Utan för att vi kan se till vår Herre Jesus Kristus med hopp. Vi är så tacksamma att vi inte lever under hotet om dom. Utan att vi lever på löftet om glädje, om tröst och evigt liv. Vi tackar dig Fader för att du i din nåd och i din kärlek har tagit oss upp ur fördärvets grop. Satt oss på fast mark. Du har fört oss fram till Kristus som vår Herre och frälsare. Låt oss aldrig, Fader, bli självbelåtna eller skrytsamma. Och låt oss inte förslappas så att vi slutar att vädja till vår omvärld att låta försona sig med Gud. Fader, för oss in, för denna församling in, för var och en in som hör mina ord, in i försoningens tjänst, så att fler får lära känna Kristus medan han låter sig finnas. Vi ber för dem som har hört den här predikan och som inte har bekänt sig till Kristus. Vi ber att du skulle öppna deras ögon så att de kan se. Se Guds lamm som tar bort världens synd. Se att du, Fader, inte bara lever utan att du är verksam. Låt dem få se att de kan bli dina barn genom Jesu Kristi försoningsverk på korset. Och fyll våra hjärtan, Fader, vi ber efter. Fyll våra hjärtan med längtan efter Kristi återkomst. Hjälp oss att släppa taget om allt det som gör anspråk på att liksom sitta på tronen i våra liv. Ge oss vishet att ordna våra liv så att vi kan leva i vaksam väntan på att kungen ska komma åter. Vi ber allt detta i Jesu Kristi namn.